Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen avsnitt 90 med mig Pontus de Wolf, låtskrivare, producent och
Ida Thirén, författare och skribent.
Yeah.
Välkomna till
välkomna. Hur är läget, Ida?
Jo då, det är lite upp och ner, men just nu så tycker jag ändå att det är helt okej. Hur är det med dig? Hur är det med dig?
Jo, det är bra. Jag har en 2 dagars vecka i studion nu, så jag är lite förvirrad. Dels så har det liksom blivit en ny årstid, känns det som, bara senaste sekunden. Jag klippte en podcast som ska upp nu måndag när vi spelar in, och de pratar liksom om att det är vinter och snöstorm ute, för att de spelade in i förra veckan. Så att jag känner att du och jag kan ju med gott mod säga att så här, gud vad härligt vädret var idag. Och
ja!
så låter det sanningsenligt när det kommer ut imorgon tisdag.
Våren börjar krypa på.
Ja, men varför jag bara ska jobba 2 veckor är för att jag ska till Gotland.
Och ja!
Öppna upp mitt hus där. Det ska bli väldigt härligt.
Gud, underbart. Jag tänkte bara att i fredags så var jag på en middag med min kompis Carolina, som jag nämnt tidigare i podden, som har startat en ny sajt som jag kan göra en shoutout till, som heter Art Notes, som handlar om konst.
Ja.
Och på ett väldigt tillgängligt sätt som passar alla intresserade, inte bara konstnördar utan även de som kanske är lite nyfikna.
Tur. Äntligen.
Mm. Ja, precis. Alltså lite så här, idén att jag ska liksom nå en större kultur- och nyhetsintresserad publik, mer än bara den lilla nischen. Och jag har skrivit lite texter för henne. Jag kan berätta lite mer om det sen. Men hon hade i alla fall en middag hemma hos sig i fredags- och bjöd in lite folk som har hjälpt till med sajten- och få igång den och så. Och då träffade jag faktiskt inte bara en- utan 2 av 10 stycken som var där- lyssnade på podden, plus Carolina. Så 3 personer av 10, 30% av middagen lyssnar på vår podcast.
25% av alla våra lyssnare.
Nej. Alltså jag blev så glad. Och en av tjejerna sa, hon bara, jag hör din röst hela tiden. Och jag bara, oj är det sant? Hon bara, jag har lyssnat tillbaka. Hon har lyssnat tillbaka nästan alla avsnitten. Och vi är på 90. Så jag blev nästan lite rörd. Alltså man blir, vet inte vad man ska säga. Så att, plötsligt kändes det väldigt kul igen att göra podden. Alltså man fick en liten boost liksom, att göra podden. Och jag fick också ett sms. Idag fick jag också ett sms från en lyssnare eller en bekant till mig i Malmö som sa att alla hennes kompisar lyssnar och de pratar om det. Jag blev jätteglad. Man är så glad när man får den där små påminnelsen om att det finns en människa där ute som man lyssnar. Och hej på dig, den människan. Och en av de här personerna som jag pratade med på festen då, hon sa att hon beskrev det som att det är feel good för kulturälskare, våran podcast, eller kulturintresserade. Så att jag tyckte det var ganska trevlig, vi kanske har en ny tagline, Pontus, Kulturbarnen, feel good för kulturintresserade.
Ja, verkligen. För hur mår man som kulturintresserad egentligen? hur mår du? Alltså oftast är man ju ganska lycklig, tycker jag, on a good day. Men sen så kan man ju också bli väldigt bedrövad över liksom, för att man har klara insikter om saker och ting.
Ja, det är jobbigt, och det som min farfar brukar säga, att det är skönt ibland att ta en sup för att känna sig som vanligt folk. Och nu dricker ju inte jag så mycket, vill jag passa på att påpeka. Men metafor. Ibland känner man ju sig, man bara, jag önskar att jag inte kände så mycket i världen.
Ja. Ja. Nej, men verkligen. Apropå att känna mycket smärta ute i världen, så har jag sett en ofantligt bra film nyligen. Och den är inte ny, men den är ny för mig för att den har dykt upp på SVT Play. Nämligen Almodovar-filmen Smärta och ära från 2019. Har du sett den?
Nej, inte den har jag inte sett.
Den är ju otrolig. Det har ju kommit en efter den som jag tror liksom vann priserna. Men den här är som det alltid är, en romantisk liksom, med humoristiska inslag, fast ofantligt vacker, tragisk historia om en man som spelas av Antonio Banderas.
Alltid Antonio Banderas och Almodovar.
Ja, och vem mer är alltid med? Jo, Penelope Cruz.
Jag skulle precis säga.
och historien, Banderas spelar en filmregissör som är väldigt då smärtad och ärad. Smärta och ära, titel.
Två känslor.
Ja, och man kastas fram och tillbaka i tiden. När han är litet barn så är hans mamma spelas då av Penelope Cruz. Mm-hmm. Och den är så, det är så himla intressant att se, för de är ju liksom, de påminner lite om så här Skarsgårds i det att de är de här, de är ju fortfarande liksom superkändisar. Mm. Och verkligen så här A-list skådisar i Pirates of the Caribbean eller så här super Hollywood produktioner liksom. Mm. Men sen så liksom så klär de verkligen ner sig för att, för båda de breakade ju i olika Almodovar filmer.
Mm.
Om du minns.
Oh, jag minns. Så? De såg jag faktiskt tidigare.
Nej, men det är så roligt att se dem, för då blir de ju så himla down to earth. Och det är nästan, jag växte upp med den här liksom sexguden, vad heter det?
Banderas.
Antonio Banderas.
Mm.
Ja, när det var en term på 90-talet.
Just det.
Och att han var så här, han hade sitt långa svarta hår. Och
Ricky
var så här,
Martin, Banderas, Eros Ramazzotti, ja. Samma era.
Han spelade bara så här Zorro och Desperado och liksom verkligen så här heta, ett hett namn kan man säga. Så därför är det så intressant, ibland, nu spelar han verkligen så här liksom gråhårig, lite fårad, väldigt nedtonad. Jag måste kolla flera gånger så här, är det verkligen han liksom?
Mm.
Och i den här filmen som handlar mycket om beroende så skriver han bland annat en pjäs, och då vill han inte ha med sitt namn på den. Och då frågar skådespelaren varför skrev du den då? Jo, det gjorde jag för att glömma det som står i den. Alltså att det är så här, det fanns någonting att så här, om du mår dåligt av det du känner så måste du skriva ur dig det. Då kan du glömma det.
Ja, det där är mitt livs historia.
Ja, jag tänkte
there.
På dig då faktiskt.
Ja, det är verkligen min liv. Det är verkligen, ja. Varje gång jag mår dåligt, och det är tyvärr ganska ofta, då min enda botemedel är att typ sätta mig och skriva, hålla på med någon bok, hålla på med något projekt eller så här. Det är det enda som typ motar bort ångesten. Liksom. Det är instant. Ja, det är bara så har det alltid varit. Så jag förstår precis,
ja. Känslan. Ja, men det är väldigt, väldigt intressant när man liksom får det i en mening så där att det är så här, ja, men varför finns det en massa konst och romaner som bara handlar om smärta och sorg liksom? Ja, men det är för att någon behöver få ur sig det för att må bra.
Just det. Och det är olycklig kärlek.
Ja, verkligen. Alltså jag har ju bara släppt en fullängd soloskiva på svenska för att jag var, sen, då var jag jätteolyckligt kär när jag skrev den, och sen träffade jag Elsa. Och så har jag liksom inte lyckats.
Så har du haft det för bra.
I know. Men jag kan ju verkligen känna ändå att jag behöver få ur mig musik som jag kommer på. Och då är det ju inte för att jag mår dåligt av att ha den i mig. Utan jag måste liksom konkretisera. Annars blir det liksom, minnet i huvudet blir fullt ungefär. Så jag måste få ur mig och producera. Ja, producera.
Ja, då kanske det kommer säkert, tyvärr, livet är ju både upp och ner som ett hjul som rullar. Vadå? Så att det lär väl hända någonting.
Hur är ett hjul upp och ner?
Nej, men tänk dig en klocka då.
Ja.
The days of our lives.
Ja,
ja, då, alltså, det kommer ju säkert hända någonting jobbigt i livet, så är det ju bara.
Ja.
Och då får man ju bara så här, då får man vänta in det då. Du har lite för bra just nu, det är väl, då får man väl njuta och sen vänta in nästa stora problem.
Andra får
problem.
Skriva texterna, jag kan skriva musiken. Men det är roligt att man
kanske
kan, det är roligt att man fortfarande kan skriva sorglig musik. För det har jag inget problem med. Liksom.
Aha.
För så själva kanaliseringen funkar. Det är bara att jag har väldigt lite liksom orosmoment i livet som jag vill få ur mig. Det där pratade jag med Lykke Li på en efterfest om en gång innan hon blev känd. Eller hon blev väl mera känd, men nu är hon mycket mera känd. Jag ska gå och se henne förresten på Bergvallhallen. Har jag berättat det?
Åh, vad kul! Nej, vad kul!
Hon gör ju två eller tre superfeta konserter med Radiosymfonikerna. Oj. I
Gud, vad kul.
20 april. Det ska bli väldigt roligt. De spelar hennes hits, fast inte med det här, vad heter det, low-key smattrandet av produktion, utan liksom jättestort istället.
Ah.
Men med hennes fantastiska röst så går det säkert att fylla det. Men anyway, tillbaka till festen. Och då pratade vi om att det gick bra att skriva sorglig text till glad musik. Men det gick aldrig att skriva liksom glad text till sorglig musik. Så är det rätt ordning nu. Hon kunde Ja, hon kunde överhuvudtaget inte skriva glad text, sa hon.
Mm.
För att då liksom blev hon bara... Det var bara ångest. Egentligen var det mer ångest.
Ja, men tack för den här reframen om värderingen lite, Pontus. Det låter skönt, för du kan jag tänka så när jag mår dåligt och skriver.
Ja.
Att jag ska vara tacksam för att jag kan få ur mig.
Ja.
På tal om spelningar och musik. Jag passar på att säga att ett fantastiskt band, alltså säga ett av de mest intressanta banden som har dykt upp, i alla fall inom så här, lite mer alt country, indie, jag vet inte, den genren, senaste åren, Black Country New Road heter de. Det är ett gäng ungdomar, jag på att säga, men de är under 25 från, vänta, är det Skottland eller England? Och de släppte en skiva för några år sedan som var så årets mest omtalad skiva. Jag kanske ett eller två år sedan. Men sen så slutade sångaren. Och då, nu har de släppt en live-skiva och då får man höra flera olika som sjunger i bandet. Jaha. Och det låter skitbra ändå. Alltså det verkar inte vara någon fara. För alla var så här, åh nej, nu är det kört. Men deras musik är helt spår. Alltså de, så här, alla har olika bakgrund från så här klätsmer till liksom allt möjligt. Och kombinationen är bara så himla fantastiskt och intressant. Det är så eklektiskt. Det är ett stort band med massa musiker. Och jag är jättestort fan. Jag vet inte om jag pratar om det förut i podden, men kolla in dem. Black Country, New Road heter de.
Ah.
Black Country, New Road. Och nu kommer de till Sverige. Jag tror det var i oktober.
Aha, vad roligt.
På The Baser, tror jag. Ah. Så att jag ville bara passa på att tipsa om det. Alltså det kommer säkert bli slutsålt, för det har varit väldigt hajpat omkring dem. Men om man inte har kollat upp dem förut och hört dem, lyssna i alla fall på deras skiva. Den är helt otrolig. Alltså... Gillar man någonting som är så här lite, ja men jag vet inte, lite Bright Eyes kanske, eller lite Songs of Hire, eller lite moderna referenser, gamla referenser jag ger, men alltså lite alternativ poprock, så tror jag man kommer tycka det här är skitbra. Så att tips.
Ja men gud vad spännande.
Från mig. Mm.
Dit kan vi väl gå, oktober, då, jag har inga planer.
Det är tomt i kalendern än så länge. Mm. Jag fick höra faktiskt av en av de här lyssnarna jag träffade då att de tyckte det var så bra när vi gav filmtips.
Mm.
Så har du det är ju bra att vi passade på nu, ge lite filmtips. Jag skulle också vilja, jag har faktiskt precis börjat kolla på Se om Mad Men. För jag är ju klar med Sopranos, känt från podden. Vi valde med, men alltså den är ju väldigt bra alltså.
Ja.
Jag tycker nästan, och det, apropå, nu spinner jag vidare på det här ämnet vi hade här en veckan om att se om saker och se nya saker.
Mm.
Jag har ju nämnt tidigare på den att jag har sett Gilmore Girls i flera olika faser i mitt liv. Dels när jag var tonåring i samma ålder som Rory är dottern i början. Det handlar om en dotter och en mor liksom, kortfattat. Mm. Och dottern är ju 13 typ när de börjar och mamman är 35 typ.
Mm.
Så jag såg ju serien först när jag var i den åldern som barnet och sen har jag sett om den nu när jag varit vuxen och då varit liksom ensamstående mamma. Och så det har varit väldigt intressant att identifiera mig plötsligt med den andra personen. För att identifiera mig med barnet Rory, identifierar mig mycket som mamman Lorelai då.
Ja.
Eller båda heter Lorelai men en kallas för Rory. Så att jag har liksom gått från att identifiera mig till den ena till den andra och så här, hittat liksom nya anknytningspunkter och sett saker på ett nytt sätt. Och det är lite samma sak nu när jag ser om Mad Men, för att jag såg den för, det måste vara mer än 10 år sedan, för det var innan jag fick barn tror jag.
Mm.
Och nu ser jag helt, jag tycker jag ser lite saker annorlunda, för att nu är jag liksom närmare i ålder med Don Draper, huvudrollen. Mm. Det är liksom lite intressant, för att både Mad Men och Sopranos, det har vi skrivit spaltmet om det här redan, men nu var det ju så länge sedan, att både två handlar ju om män som går igenom en slags medelålderskris, eller någon slags så här mitt i livet, kris, man börjar närma sig 40. Alltså Tony Soprano ska ju vara typ 37 när serien börjar. Ja. Vilket bless his heart, men jag kände mig väldigt, jag ser väl lite yngre ut. Men han ser ju ganska ohälsosam ut, får man väl säga. Men
jo.
Don Draper är ju, ja, han är ju, hela hans karaktär bygger ju på att han är sexig liksom. Alltså, för de som inte vet vad Mad Men är, jag ska inte tråka ut det med en handling, men det handlar om en snygg, tystlåten, sexig reklam copywriter som är väldigt bra på det under 50-talet i New York. Och han är gift med en kvinna som håller på att tappa det, för att hon är en kvinna på 50-talet i New York. Så hon håller på att få en psykotisk breakdown av kvinnorollen.
Det gamla symptomen.
Ja. Ja, jamen, ja. Och jag kan ju inte säga att jag identifierar mig särskilt mycket med Betty då, hans fru, för att hon är så här 27 och typ ganska så här perfektionistisk, och jag är ingen av de sakerna. Men jag kan ändå känna igen mig lite, jag har ändå en annan relation till de här personerna nu än så det förra gången, för att då var det som att man fortfarande tyckte han var lite gammal, Don Draper liksom. Han var ändå så här, någon slags allmän medelålder, alltså när man är typ 20 då är allting över 35 är bara en massa av så här vuxen, gammal vuxen typ. Men nu liksom, jag vet inte, nu har man lite annat perspektiv och man ser honom lite mer, jag tror jag ser Don Draper mer som en människa nu än innan faktiskt.
Ja, den, han blir ju gammal så himla fort också, eller liksom, på den tiden så skulle man ju bli så här vuxen och klä sig i kostym, så det är lite det serien handlar om också, att han ju inte har haft någon ungdom.
Just det.
Så att det, och han har dessutom varit i armén, så att han blir ju liksom, han är ganska oförmögen att det finns ju den konflikten och kontrasten hela tiden, att han är väldigt förmögen person och förmögen i liksom affärsvärlden och i sitt jobb, men att han är ju inte, han har ju inte alla känslor hemma riktigt. Eller liksom.
Nej, precis. Och hitta sig själv. Så det är samma som Tony Soprano också, han ska också hitta sig själv i terapi och liksom. Nu får jag smsa på min dotter som skriver, har du några snacks? Nytt sms. Snälla. I wish, men
påsken är om en vecka. Eller om 3 dagar.
Ja, precis.
Ja, nej, men det där att liksom se sig själv som en ny person, det påminner mig om gamla Beverly Hills 90210. När man så här, kollade vecka efter vecka och tänkte så här, är jag en Brandon eller är jag en Dylan? Så här, vem är jag? Så här, för man ville vara de bästa.
Vem är jag egentligen?
Och sen så vissa kom på att de så här, och nej, jag är en Steve eller en David, ännu värre. För då är man så här,
ja,
beta
just det,
typ.
Just det.
Men ja, men det, du stod och valde det mellan Mad Men och The Wire, va? Hör för mig.
Ja, men den är så himla deprimerande. Och lite samma som det här med att jag pratade om gangsterrappen nyligen, att det är så här, det är lite too close to home. Alltså, det var en pistol i min dotters på lekplatsen. De hittade en pistol. Jag kanske har sagt det på den redan, men skitsamma. Alltså, de hittade en pistol i skogen där de leker på rasten, som är deras liksom rastplats. Och alltså så här, det var i och för sig några månader sedan nu, men du vet, man bara så här, det är liksom lite för nära på något sätt för att det ska kännas spännande och exotiskt. Nu är det bara så här, nu är det bara jobbigt att det här är så påtagligt. Och alltså, nu pratar jag om gängvåldet då i Stockholm. Men samtidigt, och jag känner mig lite samma sak med så gangsterrappen, plötsligt blir det så här, nu räcker det typ. Skärpa. Det var ett intressant konstnärligt uttryck att följa det här skildrandet av utsatta områden, men nu känner jag bara så här, men nu måste vi, nu är inte så kul liksom. Och så känner jag lite med The Wire. Den handlar ju också om en utsatt område, ännu värre liksom, i Chicago är det väl, eller Detroit. Baltimore är det ju.
Tack.
Men jag kände bara, jag pallar inte mer. Alltså, av så här, det var för deprimerande, kände jag. Men Mad Men är ändå lite så här, det är 50-talet typ, jag kan komma med. Men det var kul, för jag gick igenom listan så här, på tips på bästa tv-serierna som finns. Och jag hade ju sett alla de som var bäst så här, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, The Wire, Breaking Bad, 30 Rock, och ni som inte vet vad jag pratar om, skriv ner dem och kolla upp dem. Ja. Alla är bra.
Vad heter det? Boka HBO. Ja, men jag ser The Office på den amerikanska The Office, för jag har bara sett den engelska förut. Måste säga att jag inte tycker synd om karaktärerna lika mycket i den amerikanska som i den engelska. För de är liksom lite för uppskruvade och knäppa i huvudet. Det känns inte som att de lider på riktigt.
Men
skit i det. Men det roliga med det är ju att jag genom att ha kollat på den har genomskådat den här The Bear. Såg du The Bear?
Jag tyckte den var väldigt bra. Den var ju på Disney Plus. Jag kan tipsa också folk att kolla på den. Det var trevligt. Det handlar ju om en kille som startar restaurang i Chicago.
Men den blev ju så himla hypad för att den var den första dramaserien som så här inte hade en story. Den har ingen tydlig liksom.
Aha,
men jag håller inte med, för att efter att ha sett...
Nej, det har det ju, eller?
Ja, men också efter att ha sett The Office så var ju The Office... Alltså den gör ju bara The Office,
fast
utan garven. Men
anyway. Intressant. Ja, intressant parallell.
Nej, men att det bara är liksom det är en sitcom fast deppig drama typ. Då plötsligt
fast så arbetsplats.
Ja. Då plötsligt så rubbas vårt när vi inte har samma perspektiv på det. Då liksom, eller när vi sätter ett annat ord på det, så känns det som att det är så här nytt och unikt. Men i alla fall Lance Reddick hade ju en av sina stora roller i The Wire, alltså skådisen som gick bort.
Aha.
Nyligen.
Ja.
Känner du till honom?
Är det han som spelar huvudrollen som är polis eller?
Ja, precis. Han spelar väl polischef där, tror jag. Han gjorde ju alldeles nyligen John Wick 4 också. Den här Keanu Reeves serien där han spelar skurk, tror jag. Jag har faktiskt inte sett dem, men jag ska göra det. Mm. Och han gick ju bort precis liksom i samband med premiären av den här John Wick 4. Så det var därför det blev liksom verkligen så här röda mattan uppmärksammat. Att det liksom var ett sånt där Heath Ledger moment lite. Att det förknippades väldigt mycket med hans film. Men då såg jag en väldigt fin gest, eller ett fenomen snarare. För att han var nämligen en av hans mindre kända roller i vår ålder, var att han spelade någon form av superskurk i spelet Destiny 2. Säger Destiny 2 dig någonting?
Ja, det är, jag har någon slags uppfattning om att det är ett tv-spel eller dataspel.
Ja, det är ett så här springa och skjuta. Det är av några som heter Bungie som gjorde ett spel som heter Halo för länge sedan.
Mm-hmm.
Så att det är mycket så här, man är ute i rymden och gör uppdrag och kampanjer och allt är online. Och kampanjerna har hållit på i liksom 5-10 år har det gått på. Så det liksom byggs världar och system. Folk skapar relationer och lever som i ett liksom meta-universum där.
Vänta, är det här på riktigt nu eller är det här i filmen? Nu blir jag lite osäker.
Bra att du kollar. Men det är på riktigt. Det här spelet finns liksom.
Ja, men lever folk i olika världar online i verkligheten?
Men det var en dubbelnegation. Eller vänta nu. Folk i verkligheten.
När du sa att folk lever i olika världar och skapar världar. Du menar att folk sitter och spelar det här spelet?
Ja, precis. Alltså tänk Fortnite, fast lite vuxnare.
Okej. Okay. Och jag är bekant med Fortnite.
Ja, där gav han då...
Men du spelar det just nu. Ja.
Ja, där spelade han en karaktär. Och det är ju mycket mer nu för tiden än att man bara liksom lånar ut sin röst och dubbar. Utan han verkligen, det var hans här motion capture och hela hans mimik och gestikuleringar gick in i den här karaktären liksom. Och där i den här Destiny-världen så har spelare liksom flockats verkligen på så här torg och platser och sånt där som förknippas med den här superskurk-karaktären och bara ställt sina bots där. Alltså, eller sina avatarer.
För att liksom ge honom minnesstund.
Ja, men
liksom
som en hyllning. Och så liksom, så går man dit på morgonen, ställer sin avatar och sen går man iväg till jobbet eller någonting. Och så bara står miljontals avatarer liksom på ställen. Och så att det blir som ett sorgearbete i spelet.
Mäktigt.
Ja, supermäktigt. Det var ganska speciellt och det är sånt som liksom inte når... Det gör ju ingen som kollar på hans insatser i The Wire. Liksom. Vi möts ju inte och sörjer den här skådespelaren.
Nej, liksom. Shit, vad intressant.
Det blev lite som en så här digital, vad heter det när man följer till graven?
Kortege. Jaha,
liksom.
Jaha. Så just som det, man gjorde gammalt med, ord.
Ja. Men man gjorde så gjorde man till exempel med Strindberg. Strindberg var en så här supermega stjärna, eller Olof Palme, att man liksom
Gustav Fröding, hela Stockholm var ute och såg hans begravningskortege också.
Ja, precis. Och det
poeten.
De hade ju såna här liksom fackeltåg när de var i livet också. De gick, studenterna gick från universitetet till hem till Strindberg varje jul eller vad det var. Liksom ett fackeltåg och liksom hälsade honom, så kom han ut på balkongen. Han bodde ju där Strindbergmuseet är nu, uppe vid
det visste inte jag.
Uppe vid Tegnérlunden, där den här statyn, Karl Eld-statyn av honom, när han sitter naken och stor och sådär. Där ligger Strindberg uppe vid pucken på Drottninggatan där. Och då gick han ut och vinkade till dem, för att han var så här litteraturens härskare liksom i Stockholm. Väldigt roligt. Jag undrar vem som skulle liksom kunna bära den slöj, eller vad heter det?
Men det var det som är så underbart, att vi inte längre har den här genimyten på samma sätt.
Ja.
Alltså min roman, kan jag tipsa om, det var länge sedan jag tipsade om den, att omfamna ett vattenfall finns i pocket och allt möjligt. Ljudbok till och med. Jag tycker man ska läsa den i text för den är skriven. Men den handlar ju mycket om genimyten. Och liksom en, för mig är det lite som en uppgörelse med den här dikotomin mellan geni och musa. Att man har den här uppdelningen att en ska vara musa och det ska vara tjejen som ska vara tyst och passiv och inspirera. Och så ska man ha geniet som liksom är den som jag är så bombastisk och skapar och du är alltid en man och sådär. Och jag tycker det är ganska så här, väldigt karaktäristiskt för 1900-talet att det har varit en dominerande idé, så här fenomen, att man ska ha den här geniet liksom. Och det tycker jag är en del av, för mig är det en del av patriarkatet, att se det som att det finns en på toppen som är så här något annat liksom, och sen alla andra ska hålla käften typ. Och visst, jag håller verkligen med om att vissa människor har någonting genialiskt i sig. Jag hade faktiskt en konversation om det här med min kompis Björn Kålström, som är min gamla lärare, men vi har varit kompisar nu i 20 år efter att han var min lärare, men han är svensk lärare då. Han skriver också en blogg som jag kan verkligen tipsa om, som heter Bernur, som där han tipsar om eller recenserar böcker hela tiden. Alltså det finns ingen som läser så mycket som Björn. Han läser en bok om dagen i 50 år. Han är inte 50, eller han är 50, men kanske i 30 år liksom har skrivit om. Så han skriver om allt, mycket diktsamling och sånt som inte annars får så mycket press, så det är väldigt kul. Så han har verkligen gjort eller han gör en kontinuerlig kulturinsats, men vi pratade lite om det här. Och jag tycker det är intressant. Så här, visst, det finns ju verkligen någon slags geni. Alltså, det finns ju någonting i vissa människor som kan se saker lite annorlunda än hur andra ser det.
Ja.
Men just den här idén om liksom geniet som någon slags upphöjd som kan då få fri vilja, som kan behandla människor hur de vill, för att de liksom, men jag är så speciell så jag ska behandla andra som skit. Det är ju lite den myten som har gett någon slags frikort att bete sig hur som helst. Och jag tycker det, jag tycker det känns lite förlegat och gammalt. Och så vi är alla bra på olika saker. Vissa har en gåva att liksom förankra idéer in i text eller konst eller vad det kan vara. Och det är helt fantastiskt. Men det betyder inte att man kan helt ostraffat bete sig hur som helst. Liksom.
Nej,
och det känner jag mig lite trött på, hela den här genimyten. Typ. Så det var lite därför jag ville göra lite av en uppgörelse med den idén. För att Henry Miller, som jag skriver om då, han är ju inte så schysst mot människorna i sin omgivning. Jag tycker det var viktigt att lyfta fram liksom att komplexiteten i den här idén.
Ja.
Men förlåt, Strindberg.
Också en sån. Ja, men Henry Miller är ett väldigt bra exempel. Det är han. Berätta vem det är.
Nej, det är ju honom min bok handlar om, kan man säga. Alltså min roman handlar ju om June Mansfield som är en ung kvinna som växer upp under 20-talet och sådär, immigrant ursprungligen från Ryssland, judisk, eller Rumänien. Men hon träffar då en ung man, eller en man som är 10 år äldre, som är Henry Miller, och han vill bli författare. Och hon stöttar honom ekonomiskt så att han ska bli det.
Just det, han är väl berömd. En historisk person?
Jo, det måste man ju säga. Alltså, han är ju död nu, men hans böcker kom ju ut på typ 30, 40, 50-talet. Och han var också hade också ihop det med Anna Isnin, som då behandlade June, tycker jag, ganska tveksamt. Men det är ingen annan som har lyft fram det riktigt. Men det är väl det min bok är lite speciell, att den lyfter fram, ifrågasätter lite grann den här bilden av Anna Isnin som någon slags feministisk ikon. För jag vill komplexisera, det är inte ett ord, men skitsamma. Jag vill göra en annan bild av det här. Men Henry Miller är ju en väldigt berömd författare, men ganska bortglömd nu. Men han inspirerade beatförfattarna väldigt mycket på 50-talet i USA, som ett experimentell skrivstil. Som har, alltså, fortfarande inspirerar människor. Alltså, mycket hur folk skriver idag har ju tagit sin ursprung ifrån den rörelsen som han var med och satt igång. Liksom. Mm. Så att han påverkar ju människor indirekt idag, hur folk skriver. Det är 100 år sedan hans böcker kom, men de... Eller nästan. Men de påverkar ju människor i att de skapade ett nytt sätt att skriva på. Men det är ju ingen som läser dem på samma sätt längre.
Nej, tusan.
Ja, det är liksom, men indirekt att folk... Alltså, det är som är så intressant med kultur i huvud taget. Jag tänker att det är både du och jag som gillar det där. Att så här, man kan skapa någonting en gång och sen fortsätter det skapa som liksom svallvågor i hundratals år. Om man tänker tillbaka på alla konstnärer.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag gjorde den här intervjun då för Art Notes, alltså Carolinas magasin på nätet. Och den finns ute på nätet nu, tror jag.
Är du intervjuoffer? Nej,
jag intervjuar en konstnär som heter Daniel Silver, som ställer ut nu på CF Hill i Stockholm. Alltså, det är ju väldigt en av de största gallerierna nu, privata gallerierna, kommersiella gallerierna, men det är också ett så här lite kontroversiellt plats, för att de, alltså, det finns så här olika, jag vet att det är så här lite, i konstvärlden finns det så här lite olika tankar kring hur de gör liksom. Men de har ju också otroligt intressanta konstnärer i och med att de har väldigt mycket stora resurser liksom. Och jag intervjuade den brittiska konstnären Daniel Silver, som också har växt upp i Sydafrika. Och han hade en jätteintressant utställning med skulpturer som är väldigt så här, råa. Typ. Jag kände att de var väldigt så här, närvarande. Och liksom, men han pratade jättemycket om just... Vi hade en jätteintressant konversation, verkligen. Det var väldigt kul att träffa honom. Vi gick runt och han visade mig verken och berättade lite om dem. Och så där. Det var väldigt, han var väldigt pedagogisk, så väldigt kul att höra honom berätta om sina konstverk. Men alltså det kan vara lite svårt med konstnär ibland, för att jag har jobbat som journalist väldigt länge och sen jag var 12 typ. Men så jag har gjort väldigt många intervjuer. Bland annat intervjuade jag Annie Lööf när jag var typ 14. Då var hon så här elevrådsordförande på EU. Ja, nej, men jag har gjort mycket intervjuer i mina dagar och jag tycker själv att jag måste säga att jag är ganska bra på det faktiskt. Alltså jag känner mig väldigt kompetent när jag gör det. Man känner så här, ah, men det här kan jag liksom. Så det blir väldigt så här bekvämt ofta, man bara pratar och så får man ur folk. Och ett knep som jag ofta gör förresten är att man berättar lite grann om sig själv, så då glömmer de bort att en intervju kan man, nu pratar vi bara, alltså jag kan inte med flit, men jag jag har märkt att jag kanske gör det av mig själv utan att liksom reflektera, men jag har märkt att det är ganska effektivt, för det får folk att bara så slappna av lite, men jag tänker att nu är det bara, vi snackar ju bara lite. Men i alla fall, han var väldigt pedagogisk att berätta, för att det kan vara väldigt olika med konstnärer. Just konstnärer och dansare kan vara väldigt svårt, för att de har ju valt aktivt ett annat medium än ord. Så de kan vara lite svåra att få ur saker. Typ testa skådespelare och musiker, och ja, de har ändå en relation till språket liksom. Men dansare och konstnärer, det kan vara väldigt olika. Men han var väldigt så här, pedagogisk och förklarade. Kändes väldigt sympatisk person. Och han berättade just det, att hans skulpturer, de är väldigt så här, alltså det är ganska så här naivistisk stil på många sätt. Alltså det är en ganska så här rå stil. Det är inte så tekniskt liksom, de är säkert tekniskt avancerade, men de ser inte ut att vara det. De ser mer ut som så här lite barnsliga på något sätt. Men han är väldigt medveten om liksom, väldigt viktigt för dem att prata, alltså se att det finns en så här lineage, alltså att det finns ett slags det är inget bra ord på svenska, men en slags historia till verken. Så att, att man ska känna liksom att det finns en rak linje mellan typ antikens eller romskulpturer och hans verk, även om inte det är helt tydligt, så finns det ändå en, man kan ändå känna någonstans att det här tillhör en tradition, fast det inte är uttalat typ. Och det tänkte jag på för att komma tillbaka till det vi pratade om nyss, att så här, tänk att någon gubbe, eller tant, men förmodligen en gubbe satt där för typ så här 2000 år sedan och liksom hamrade loss på att skapa något huvud. Och idag så påverkar det hela våran syn på konst, och vi refererar och förhåller oss till det hela tiden, hur saker såg ut i antikens Rom eller, eller antiken eller Rom liksom. Alltså vi fortfarande förhåller oss till det i vårat skapande, i alla fall vi i väst, om man säger. Och att det kan få såna otroliga effekter. Så att det är ju intressant med, så här, med, som jag på då med Henry Miller till exempel, att så här, även om ingen, inte så många läser hans böcker längre, hans mest kända verk är Kräftans vändkrets, om någon vill läsa. Och alla hans böcker handlar ju om June då, som jag skriver om det där, för det, jag ville skriva om henne och berätta hennes historia. Första gången någonsin, liksom, att någon berättade hennes historia. Men alltså hans skapande påverkar ju folk än idag. Så att hur han ändrade på språket, han var ganska så här burdus och svor och skrev om sex. Vilket inspirerade beatfattare på 50-talet som skrev också mer så här om sex och sånt som var tabu tidigare. Och idag gör ju alla det. Men det fortsätter ju liksom. Och vi förhåller oss hela tiden till de som var innan oss. Även om vi inte kanske är medvetna om det, så förhåller vi oss till det. Och jag tycker det är så intressant med kultur generellt. Liksom, att det vi gör nu, även om... Alltså, det kanske kommer vara någon som gör en podcast om 2 år som på något sätt refererar till oss, även om det är undermedvetet. Eller liksom, de bara, men så här kan man också göra poddar. Och så tänker de, men Ida och Pontus gjorde den där podden, så kan jag också göra en podd. På det sättet liksom. De är så här trevliga. Det är kulturens feelgood. Jag kan också göra en kulturens feelgood-podd. Och så fortsätter det så. Liksom. Så att allting vi gör, det är så häftigt med kultur att det får den här effekten helt enkelt.
Ja, men historieberättandet av det upphör ju aldrig. Det var ju nu i veckan så var det en skola i Tallahassee i USA som förbjöd bilder på Michelangelos David. Alltså skulpturen. För att en förälder i en av klasserna hade klagat på att den var pornografisk.
Så, ja.
Så att, och då, liksom, då ströks den ur konsthistorien i den skolan, vilket ledde till att rektorn slutade. Alltså så att det finns ju liksom, ja, i Florida då. Så att det finns
allt
ju hela
Florida.
Tiden. Ja, Florida är liksom en liten så här, vad heter det?
Koko.
Slippery slope. En hoho.
Ja. Loose cannon.
Ja. Apropå det så pratade jag med en hiphop-producent nyligen om, han skulle åka och spela golf i Florida. Och då gjorde båda den här kopplingen samtidigt så här, men just det, rapparen Flowrida, syftar det på Florida? Frågade vi oss plötsligen.
Och då, så här, jag har aldrig tänkt på heller.
Nej, men du känner till Flowrida som,
ja, gud,
artist?
Ja.
Det stavas ju F-L-O, mellanslag R-I-D-A.
Ja.
Och så bara, är det Florida?
Men gud,
alltså, man,
jag har aldrig tänkt på det.
Jag har aldrig känt mig så liksom svensk som idag. Florida, ja just det. Ja, men det är... Han
Florida.
Och då så kollade du upp, då är det typ liksom Floridas emblem står med i hur han stavar namnet. Så det är, jag tycker den här liksom, det dem de debatten måste bort. Det är alldeles för lätt. Det är mycket svårare att liksom Florida debatten eftersöker jag nu. Vi måste se till att alla barn lär sig liksom vad det namnet kommer ifrån. Det är konstigt när det bara stirrar in i facet. Ja.
Ja, det var lite för tydligt på något sätt.
Ja, exakt. Men vem vet vad för annat som liksom gömmer sig där ute mitt framför en. Can you blow my whistle baby, whistle baby, let me
know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Jag tänkte lite så här mot avrundningen att jag skulle berätta en sak som hände förra veckan. Jag var nämligen på Naturkultur, som är förlaget som har gett ut min bok, så det var därför jag blev inbjuden. Hade prisutdelning av Kerstin Ekman som fick, eller till Kerstin Ekman som fick kulturpriset som de har numera. Oh. Då får man flera hundratusen och det kan delas ut till oavsett vilken genre, det kan vara dansare, skådespelare och sådär. Och nu var det Kerstin Ekman som jag tror börjar närma sig 90. Eller om man är 90. Om jag inte minns fel, så det är lite så här också livsverk på något sätt.
Ja. ändå haft en framgångsrik höst och vinter här med... gud, vad heter
det? Exakt. Händelser vid vatten.
Ja, den precis.
Serien. Jag har faktiskt sett, inte för att vara så negativ, jag kollade på ungefär ett avsnitt, men jag har inte riktigt fastnat för det. Jag tyckte det gick lite långsamt för mig. Alltså. Men det är nog olika hur man är som person. Men jag fastnade inte riktigt, men jag vet att det är många som tycker den är jättebra, så det kan jag ändå tipsa om att se den. Mm. Finns ju på SVT. Men det var väldigt kul att var där, och det var en hel del människor från kulturvärlden där, och ja, blandat liksom, några författare men också lite annat folk från den. Och jag hade faktiskt en liten konversation med Ia Genberg som har skrivit detaljerna, som jag tipsade om den ganska tidigt i podden, inte så långt efter den kom, men nu har den ju också vunnit Augustpriset.
Ja, yeah.
Så att hon har fått väldigt mycket framgång.
Härligt.
Och det är ju en väldigt nätt bok som är på bara lite mer än 150 sidor, så man kan läsa den på en eftermiddag, och den är jättebra. Så jag kan tipsa om den också, men många har väl hört om den eftersom den har vunnit Augustpriset. Men det är ju väldigt kul, för det är ju typ hennes fjärde bok eller någonting, och hon måste vara runt 50 kanske. Mm. Och jag sa det till henne också att så här, hon är ganska blyg. Alltså, eller jag vet inte om hon är blyg, men hon är inte så utåtriktad, om man ska säga.
Nej.
Så att jag vill inte störa henne för mycket. Men jag sa bara det, för jag bara, alltså, shit vad inspirerande det är för mig som författare, som liksom är med i början av min karriär, att se någon som hållit på och fortsätter köra på. Liksom. Och det har ju, från vad jag förstått, så har det inte sålt så mycket böcker. Jag tror det kanske har varit sådär under 1000 exemplar av hennes tidigare böcker.
Mm.
Liksom det är så här precis, säljer några 100 ex liksom, och så kör man, och så någon fina recensioner, men så kör man vidare liksom.
Mm.
Och så bara fortsätter man köra på, och sen plötsligt, jag tror det är hennes fjärde bok, jag kanske har fel, men plötsligt bara boom.
Ja.
Och jag fick lite inside info där av någon i förlagsbranschen där, att jag tror att typ Akademibokhandeln hade beställt sådär 20 ex eller någonting från början av den här boken.
Ja.
Inbunden då. Och sen bara fortsätter den sälja och sälja och sälja månad för månad, tusentals exemplar. Det bara händer någonting. Och det är som är så intressant med hur det funkar med böcker. Det är ju ingen i förlagsbranschen som fattar hur det där funkar. För det är liksom något magiskt som bara händer. Plötsligt bara slår det till. Plötsligt är det bara någon bok som bara får någon sån här snurr. Och det är liksom... I det här fallet fanns det ju ingen liksom logisk förklaring på det sättet. Det var inte så här, det var inte något känt namn, det var inte något juicy ämne eller något skvaller. Eller så det var inte så här, det handlar om ett hett ämne, om dejting. Alltså, det var så här, det är en bok om att minnas tillbaka i tiden och saker som har hänt i ditt liv. Det är ingenting så här, ändå så har den sålt i tusentals exemplar. Och jag tycker det är så himla inspirerande. Och sa jag till henne också, bara, det är så himla coolt och inspirerande för mig att se att det här kan verkligen hända. Och det måste inte vara första boken, utan det kan vara längre fram. Och det är bara att förlaget fortsätter tro på en. Så det vill jag ändå slå ett slag för, att så här, man får fortsätta. Och det här är ett bra bevis, tycker jag, på det. Att det kommer.
Ja. Gud vad härligt. Innan jag ger mig iväg till Gotland tänkte jag hinna med att se Laurie Anderson-utställningen, den nya på Moderna. Ja. Hon är ny bekantskap för mig, så att jag har valt att inte så här lära mig så mycket. Men jag ser den här glöden i de som jobbar inne på museet när de nämner att snart öppnar utställningen. Så här.
Då... Men gud vad kul. Nu har den ju öppnats.
Mm, precis. Den öppnade i lördags. Men idag var det stängt, för det är måndag. Men hon verkar ju väldigt cool och väldigt gränslös. Hon är egentligen så här, om geniet är någonting väldigt, ett manligt attribut, eller liksom traditionellt så, som inriktar sig på en grej, så är ju verkligen liksom den kvinnliga motsvarigheten, tycker jag, ibland har definierats av att man håller på med väldigt många olika saker. Alltså att man inte definierar sig som en grej. I alla fall om man liksom läser den amerikanska moderna och postmoderna konsthistorien, så tycker jag det är ganska... Det blir nästan en feministisk aktion att hålla på med många saker. Att inte bli ett geni på en grej.
Ljud och ljus och bild och installation och performance och musik.
Hon spelade ju på cirkus i förrgår. Alltså som en musikakt. Så att hon passar ju verkligen på.
Gud.
Och liksom dra i alla. Det är väldigt coolt.
Gud vad
att se
cool.
sig som liksom gränslös.
Jag läste en väldigt bra intervju med henne i Svenska Dagbladet av Andres Locco.
Ja, just
och
det.
Och han hade ju intervjuat hennes man tidigare. Och det var ju Lou Reed som hon var ihop med under många år.
Ja.
Så att det var, han hade ju träffat honom också någon gång tidigare, så då pratade de om Lou Reed och sådär. Och hon hade bilder över honom, hela sin lägenhet och sådär. Det var väldigt intressant, kul intervju faktiskt. Det var också en intervju med henne i DN, så jag har inte läst den ännu. Men ja, hon verkar ju fantastiskt cool. Jag hade faktiskt inte gått på vernissaget, men jag hade ingen barnvakt tyvärr. Men jag ska också kolla. Jättekul tips. Nu kommer Gabriel hem. Hej Gabriel! Vill du vara med i podden?
En länk där var hon hade haft en hit som hette Oh Superman i början av 80-talet, 1981.
Ja, men vi kanske kan gå ut på den nu då.
Ja, vi gör det. För den har ju liksom den är ju med i Nile City, eller om det är Percy Tårar. Apropå länken med Anders Locko där. De skojar med den.
Ja, men där ser man apropå historiens vingslag och alltså att man refererar till varandra och påverkar varandra.
Exakt.
Ja, men då hörs vi nästa vecka, och tack alla för att ni har fått höra nu av de här gästerna på middag. De tipsade jättemånga om podden. Så tack för det, och tack för att ni fortsätter tipsa kompisar.
Verkligen.
Jag blir så glad. Och att ni kanske lägger en liten recension eller en stjärna, om ni, några stjärnor ifall ni gillar podden, så fler kan hitta hit.
Man kan väl säga att vi gör den här podden för att slippa tänka på de här grejerna längre.
Ja. Nice one. Det där var full circle nu från början.
Tack, exakt. Jag känner mig stolt. Det är sånt man hatar, det var riktigt att komma på i efterhand. Ja. Ja, men ta hand om
dig.
Hej då!
Ja, detsamma. Hej då!
Hi. I'm not home right now. But if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home?
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.